Hej, hallå och välkomna till TFM-podden med mig, Robert Spurnley.
Och Sofia Kühner.
Yes, och idag ska vi göra ett avsnitt som handlar om medvetslöshet.
Mm.
Det är ju någonting som vi pratar rätt mycket om, kanske framförallt i samband med scenarioträningarna. Och att det är ett väldigt allvarligt symptom, det här med att vara medvetslös. Och vi har gjort ett avsnitt redan om synkope egentligen. Och det är ju övergående medvetslöshet, medvetandepåverkan. Men det vi ska prata om idag är liksom en längre period. Om det kommer in en patient och är continuously, vad heter det? Fortsatt medvetslös. Och det vi tänker utgå från idag, det är främst en artikel från en sånt här FOMED, alltså Free Online Access Medical Education-program som heter First 10 AEM och handlar om de första 10 minuterna på akutmottagningen. Så lite grann gå igenom ABCDE på en patient som är medvetslös. Och sen efter det så går vi igenom HUSC-MIDAS-S. Och lägg märke till nu att jag sa MIDAS-S och inte HUSC-MIDAS. Och det är för att i studielitteratur, den här akutsjukvård Ö till Ä, så säger de MIDAS-S istället. Och så har de tagit isär några av de tidigare och gjort dem till egna bokstäver, kan man säga.
Den här minnesramsan finns ju i många varianter, verkar det som.
Ja, precis. Mm. Men vi kommer till det. Om vi ska börja gå igenom medvetslöshet lite översiktligt, vad ska man säga, rent anatomiskt. Mm. Varför får man ett påverkat medvetande, Sofia?
Alltså vakenhetsgraden hos en patient styrs av hjärnan då, eller vad man ska säga, och hjärnstammen. Och dels då utav det som kallas retikulära aktiveringssystemet, som det är lokaliserat i hjärnstammen. Och det är liksom en samling kärnor och liksom ett nätverk av nerver som styr vakenhetsgraden.
Mm.
Och sen så tillsammans då med alltså de båda storhjärns, alltså hemisfärerna.
Just det.
Så att om man har en påverkad vakenhetsgrad, så antingen så har man då en påverkan på retikulära aktiveringssystemet och eller att båda hemisfärerna är diffust utslagna.
Just det.
Av någon anledning.
Just det. Och om man säger diffust utslagen så kan man väl säga att om till exempel om man får en stroke som påverkar ena hemisfären, så brukar man inte prata om diffus utslagen vävnad, utan då blir fokalt, alltså ett specifikt fokus då i hjärnan som blir utslaget.
Mm.
Och det brukar ju inte så jätteofta komma med medvetslöshet just i kemisk stroke i alla fall.
Nej.
Men däremot om man säger liksom en global påverkan på båda hemisfärerna, det här diffusa påverkan som du pratade om, kanske en hjärnblödning eller
eller metabola orsaker.
Metabola orsaker kan ju påverka båda hemisfärerna.
Och metabola orsaker då kanske lite enkelt sammanfattat till alltså hypoxi eller låg glukos.
Mm.
Liksom.
Just det.
Som gör att det blir nedsatt funktion liksom, av nervcellernas förmågor helt enkelt.
Precis, nervcellerna behöver ju precis som alla andra celler näring och syre för att fungera.
Mm.
Och stryper man tillgången till en av de här så fungerar de sämre och slutligen dör de.
Mm. Man kan ju säga att vi många av de här alltså mer specifika, alltså specifika orsakerna till medvetslöshet så är inte alltid liksom kartläggningen av vad som exakt ger medvetslösheten känd.
Nej.
Nej,
precis. Det är lite som vanligt med hjärnan. Det är lite så här okartlagt territorium.
Det finns indikatorer för allt, men precis. Inte riktigt.
Jag tänker mig att kroppen är som en världskarta. Och sen så du vet, innan man hade upptäckt hela världen så var det som liksom, delar som inte var ifyllda än. Och hjärnan är en sån lite grann. Att det är så här, here be dragons.
Mm. Lite grann. kanske. Något först vi måste också reda ut är ju vad är, för vi slänger oss med lite termer nu. Vi pratar om vakenhetsgrad, vi pratar om medvetandepåverkan, medvetslöshet och medvetandesänkning kan vi också använda. Liksom. Det är ju mångas namn för liknande koncept i alla fall.
Mm.
Och medvetslöshet är ju liksom vad ska man säga, en teknisk beskrivning när man inte längre är kontaktbar.
Precis.
Och sen så ovanför det så har man olika grader av medvetande på verken.
Mm.
Och då kommer vi osökt in på de här skalorna som vi använder för att gradera
precis.
Medvetandet.
Och liksom medvetande eller medvetslöshet är ju egentligen som en skala, en ett spektrum. Att antingen är det helt medvetande, fullt orienterad och så vidare. Eller så liksom glider du neråt på den här skalan. Och någonstans har man satt en gräns att nu är det så pass svårkontaktad att vi kallar det för medvetslös. Liksom. Mm. Och de här skalorna är till då för att gradera vart på den här skalan man befinner sig.
Mm.
Och vi ska börja faktiskt med GCS som står för Glasgow Coma Scale. Och är en av de här, kanske den mest använda i internationella sammanhang.
Mm.
Den mest använda skalan. Och det är en poängskala som man kan få max 15 poäng. Och där 15 poäng, det är liksom när man är fullt vaken och adekvat. Man bedömer tre olika saker. Det är ögonöppning, svar på tilltal och motorisk reaktion. Och vi hade lite, alltså det används ju väldigt mycket internationellt, men det finns några saker som gör att den blir lite, det finns några pitfalls med den här.
Mm. Ja, och framförallt är det ju det här med att för motoriken till exempel, har man en förlamad patient så kommer den alltid få under 9 poäng. Mm. För att den kan aldrig få full poäng för motorik.
Just det.
Och detsamma för en patient som inte kan prata. Den kan aldrig få full poäng på verbalt.
Mm.
Och då funkar inte riktigt den här kanske gränsen för intubationsgränsen för Glasgow Coma Scale är ju någonstans under 9 säger man.
Mm.
Men då använder man det ju mer som en så här trendgranskning.
Mm.
Sjunker medvetandet eller stiger
det
liksom.
Just det.
Mm.
Precis. RLS är den vi använder oss av i Uppsala. Och det är främst någonting som används i Sverige. Och vet du egentligen varför man inte använder GCS? Utan hellre använder RLS?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Jag har lärt mig det någon gång.
Ja, jag också. Kanske, men, kanske att det är någon som tyckte att det var lättare.
Hänvisar till lokal tradition.
Ja, typ. lokalt är det i alla fall. Och där är det ju 1-8 poäng man kan ha. Och där är det ju tvärtom mot Glasgow Coma Scale. Ju mer vaken man är, desto mindre poäng har man på den här.
Mm.
Och gränsen för medvetslöshet går mellan 3 och 4.
Mm.
Och man brukar också ibland dela in 3:an i 3A och 3B.
Mm.
Jag vet att Susanne Järhult har sagt att det där är lite onödigt att dela in den i. Men vi brukar ändå göra det. Jag brukar göra det.
Mm.
Ja.
Ja, och det finns ju lite liksom, begrepp i den här skalan som kan vara bra att förklara. För vi använder den ofta.
Mm.
Och dels är det ju då RLS-1 då, som är vaken. Och ibland så står det också med att man ska vara fullt orienterad för att ha RLS-1. Och därom verkar neurologerna och neurokirurgerna tvista huruvida då en dement person till exempel alltid blir RLS-2.
För det blir lite konstigt, för de kan ju vara liksom inte medvetande sänkta, men ändå, de är ju inte orienterade.
Nej, precis. Men så därför är det ju bra till exempel att skriva då RLS-1 orienterad gånger 1 om man ändå tycker att patienten har en påverkad
orienteringsförmåga.
Ja. Mm. Och mellan 1 och 2 så är det liksom en skillnad i huruvida du behöver stimulera patienten eller inte. Verbalt eller liksom beröringsmässigt.
Mm.
En vaken patient, alltså RLS-1, tittar på dig när du kommer in genom dörren och pratar med dig direkt.
Mm.
Liksom. Medan en tvåa kanske du behöver säga, tilltala med namn och ruska om lite. Mm. Liksom, och så vaknar de till.
Mm.
Och RLS-3 då, så kan man ju testa på olika sätt då. Att en patient som är RLS-3 kan fortsatt föra samtal och yttra ord och liksom kanske följa blicken och fixera blicken. Men du måste ge kraftig stimulering.
Mm.
Och då pratar vi att man ska skrika till, använda höjd röst. Mm. Och att man ska kraftigt med beröring med båda händerna. Kanske liksom trycka till lite till och med.
Mm.
Och den här gränsen 3A, 3B då. Då brukar man säga att 3B är att man är vid att man måste smärtstimulera.
För att personen ska svara verbalt?
Ja, svara precis. Och liksom även då avvärja smärtstimulering.
Mm.
Att man fysiskt tar bort det som den, om du smärtstimulerar käkvinklarna till exempel, att patienten aktivt tar bort, tag dina händer och tar bort dem. Liksom.
Mm.
Mm.
Yes. Och från 4 och ner att man är medvetslös. 4 är då att man lokaliserar smärtan, men man avvärjer den inte. Så man kan, om man smärtstimulerar och säger ta bort det som gör ont, ta bort det som gör ont i patienten, så liksom rör de kanske vid din hand eller peta på din hand. Liksom, som, sådär. Men försöka inte avvärja den.
Ja, och där kommer vi in på det här med central och perifer smärtstimulering. Mm. Varför det blir en skillnad där, att vid perifer smärtstimulering, alltså smärtstimulering av nagelbädden, då säger man att en patient lokaliserar om man tar kontralateral, alltså handen på andra sidan och för över medellinjen mot den handen som man då smärtstimulerar. Medan vid central smärtstimulering så säger man att man vill att patienten ska eller att den lokaliserar om den lyfter handen ovanför klavikel eller mandibelnivå, brukar man säga. Och det är för att man inte ska förväxla det med en stereotyp böjrörelse som är RLS-6.
Just det. Precis. För RLS-5 då gör man en undandragande rörelse, alltså man drar bort från det som gör ont. Och RLS-6, som du var inne på, då gör man en stereotyp böjrörelse.
Mm.
Och då hade något intressanta med den här stereotypa böjrörelsen som är RLS-6 och den stereotypa sträckrörelsen som är RLS-7.
Ja, det här är ju liksom hjärnstams, vad ska man säga, i hjärnstammen så har vi en grundtonus i vår muskulatur liksom, som regleras av två olika system. Och då är liksom grundinställningen i den att man har mer flex, alltså mer flexortonus än extensortonus.
Okay.
Och den flexortonusen är starkare. Så därför kommer liksom böjrörelsen före. Och när man då blir ännu mer medvetande sänkt så påverkas den kärnan som kontrollerar den här böjrörelsen.
Mm.
Och då tar liksom den stereotypa sträckrörelsen över.
Just det.
Mm.
Bra. Ska vi gå vidare till AVPU då?
Mm.
Det är ju en sån här använd kanske främst av akutläkare, och för det är en lite mindre detaljerad medvetande klassificering. Och det är ju då alert, verbal, pain och unconscious.
Mm.
Och det är precis som det låter. Antingen är patienten alert och svarar på tilltal när det kommer in. Och liksom det här som vi pratade om, RLS-1. Verbal, det är det här. RLS-2 och 3 blir motsvarande då. Att man svarar på tilltal, men det kan vara ganska kraftigt stimuli som behövs. Pain, att man svarar på smärta antingen med rörelser, alltså undandragande rörelser eller avvärjande rörelser, eller att man blir verbal på smärta, går också in under P. Och U är ju RLS-8 då, men helt okontaktbar.
Det var de skalorna som är bra att känna till.
Precis.
Och vi brukar ju säga på scenarioträningen att under A så kan man göra en snabb bedömning med AVPU.
Ja.
Och att man sen under D kanske gör en mer gedigen RLS.
Precis.
Beroende på om du har en medvetande påverkan eller inte kanske.
Precis. Mm. Och som är gränsen för medvetslöshet på AVPU går ju mellan V och P då.
Mm.
Helt enkelt.
Mm.
Bra. Ska vi gå vidare på den här och gå igenom den här artikeln som vi har läst?
Den här, ja,
first
absolut.
10 IM.
Mm.
Vi nämnde ju tidigare att vi skulle gå igenom huskmidasen efteråt och vi kommer till det. Men om man, vi tänkte först att det kan vara bra att liksom vad man ska ha för inställning när det kommer in en patient som är medvetslös. Och då vill vi gå igenom det här med ABCDE först. För det viktiga först är att upprätthålla vitala funktioner innan man kommer in på liksom behandling av någon specifik diagnos. Liksom. Så först måste man liksom göra en first assessment av patienten och stabilisera patienten innan man kan börja tänka så här, exakt vad är det här, hur ska vi gå vidare med diagnostiken och så vidare. Mm. Och den här artikeln som vi läste då, Det är en författare då som har skrivit hur hen tänker när det kommer in en patient som är medvetslös. Och då har författaren delat in den här, det här i liksom det som dödar patienten direkt, det som dödar inom några minuter, det som dödar inom 10 minuter och det som dödar inom ett par timmar. Och det tyckte jag var lite, lite kul. Men läkarkul kan man säga, har lärt mig. Tänk på hur man ska tänka när patienten kommer in på akuten. Och om man börjar med det som dödar direkt, då är det ju klassiska såna här superakuta grejer. Hjärtstopp, luftvägsobstruktion och breathing. Alltså lilla C-et innan ABCDE, alltså cardiac arrest eller catastrophic bleeding.
Mm.
Luftvägsobstruktion, alltså A och B.
Mm.
Är det hjärtstopp, då är det hålare man börjar med. Vid luftvägsobstruktion så får man liksom använda det som finns att tillgå. Hållfri luftväg med chin lift, jaw thrust, sätta in understödande instrument, näskantarell, svalgtub, ring på narkosen, och liksom i värsta fall får man intubera, och går inte det så kan man göra så här konitomi och grejer. Mm. Det finns massa steg i den här trappan, och det är ju liksom två hela specialiteter som man kan götta in sig på här för att bli duktig på luftvägen.
Ja, och det viktiga det där är ju också att inte glömma, så även när man startar HLR så ingår det ju att titta i munnen och se om det är någonting man kan ta bort.
Precis.
Och att man också gör det mellan kompressionerna. Alltså att man tittar i munnen för att se om någonting har kommit upp.
Nu får man tänka på, har du varit med om något hjärtstopp någon gång?
Ja, det har jag.
Ja.
Två gånger.
Inom sjukhusets väggar eller utanför?
Inom sjukhusets väggar båda två.
Ja.
En gång på geriatriken här. Och en gång på ett barn i Tanzania faktiskt.
Oj. Ja, jag var med om ett hjärtstopp utanför sjukhuset. Jag gick i T4 tror jag.
Mm.
Och det var precis utanför där jag bor, så var det någon man som kollapsade på gatan. Och jag sprang dit och det hade samlats lite folk. Men så började vi göra HLR och sådär. Och jag gjorde kompressioner och så skulle jag liksom göra inblåsningar. Men då hade han liksom kräkt, så han hade fullt med kräk i munnen. Och då blev jag liksom så ställd.
Mm.
Så vad ska jag göra nu? Mm. Så då försökte jag liksom vända honom på sidan och tömma ut det här kräket. Och så där. Men blev väl hjälpligt bättre. Och så kunde vi göra lite inblåsningar. Men jag misstänker att jag blåste ner en del i liksom, aspirerade. Liksom.
Mm.
Sen aspirerade. Men det får man väl förbise liksom, i sånt läge.
Ja, alltså man brukar ju säga på HLR utbildningarna att så här, känner du dig inte manad att göra blåsa ner luft i lungorna på grund av liksom hur munstatus är, eller att du inte känner patienten, så gör inte det, gör bara kompressioner.
Ja.
Eller att man skaffar sig en sån här pocketmask som man kan ha emellan.
Det kan ju vara väldigt, väldigt bra. Det kan man ha på nyckelknipparna.
Har jag sett, det har jag.
Ja, det blev så i alla fall att jag gjorde inblåsningar trots att han hade massa kräk i munnen.
Mm.
Ja, vi fortsätter.
Yes, okej. Okay. Så att vi pratade om lilla C. Och vi pratade även om liksom, övre luftvägshinder. Som är liksom det mest hotande A-problemet egentligen.
Mm. Mm.
Det ingår då även liksom under den här, de här första CAB. Att titta liksom på andningsmönster och liknande. Och har patienten en, är det liksom en, för att kunna bedöma, ska du göra HLR eller inte, så behöver du ju bedöma andningsmönstret. Mm. Är det agonal andning eller är det normal andning?
Mm. Liksom. Just det. Kan du beskriva agonal andning?
Agonal andning är ju alla typer, all typ av andning som inte känns normal.
Mm.
Så även ytlig andning eller liksom väldigt få andetag eller väldigt suckande andning. Man säger väl att man ska lyssna i 10 sekunder. Och får man inte känslan av att så här, ja, men det här är en adekvat syreutbyte, så ska man göra HLR.
Mm. Just det. Ja, och om det då kommer in en patient som är medvetslös, så ska man ju höra av sig till narkosen för att flagga för att det finns en medvetslös patient här med potentiellt hotad luftväg på grund av den här medvetslösheten. Då.
Mm.
Och då får ju de helt enkelt komma dit och bedöma patienterna.
Mm.
Ja, Och det gör man ju redan under A förstås. Och i väntan på narkosen så kan man ju, efter att man har vidtagit de åtgärder man kan, gå vidare och bedöma B och resten av OBCD.
Mm.
Men i den här artikeln då, som vi kanske ska återgå till, så gör de, det de gör först är en snabb survey, som vi kallar ett översikt av alla bokstäverna, för att se om det finns någonting som kan döda patienten först och direkt och sen inom de kommande minuterna. För att sedan gå in på lite djupare status på ABCD.
Mm.
Om vi går förbi det här med hjärtstopp, luftvägsobstruktion och breathing, så går vi vidare på det som dödar inom de kommande minuterna. Och då har den här författaren skrivit upp hypoglykemi, överdos, intrakraniella processer. Och med det menas inklämning och stegrat intrakraniellt tryck.
Mm.
Och då står det att medans sjuksköterskan jobbar för att få en intravenös infart på patienten, så gör läkaren den här snabba översikten då.
Mm. Så en sköterska på access och en på vitalparametrar.
Mm.
Och så gör läkaren en snabb, ja, vad som också kallas ofta som en primary survey.
Just det.
Precis, och medans man då väntar på vitalparametrarna, så gör man liksom en snabb genomgång, eller den här författaren gjorde en snabb genomgång med de här liksom snabba dödarna, som var hypoglykemi, överdos och intrakraniella processer. Och då beskriver hen att hen tar ett blodglukos snabbt, liksom kapillärt, och sen gör ett snabbt neurologiskt status. Och vad jag förstod från neurokirurgen och även akutklass Poja, så det viktiga där är ju att få med pupiller och sen motorik, och då motorik på ögonrörelser, ansikte och även extremiteter.
Okay.
Liksom ett snabbt neurostatus.
Just det. Så bara för att rekapitulera, att patient kommer in, är medvetslös, tar först hand om det som dödar direkt, hjärtstopp, A-problem, B-problem eller liksom andning som man föranleder att man måste ta akut åtgärder direkt. Därefter, medans dina kollegor jobbar på att få en venös access och vitalparametrar, då går du igenom ett snabbt ABCDE nästan, som en väldigt översiktligt.
Mm.
Där man kikar på, liksom letar efter tecken på sånt som kan döda inom någon minut.
Mm.
Och då var det framförallt hypoglykemi man kunde få snabbt. Man kan få tecken på inklämning och överdos.
Mm.
Så något C-problem där, hypoglykemi och så överdos och intrakraniella processer. Alltså stegrat intrakraniellt tryck på det. Mm. Var det så du menade?
Ja, precis.
Ja. Yes. Mm. Och när man har gjort det då, då kanske man har fått sina vitalparametrar och fått en access. Och då kan man gå in lite djupare och liksom göra en reevaluering med ett lite djupare status, en second survey som de pratar om inom akutsjukvården.
Mm.
Och då gör man lite mer det här som ni är vana vid, som vi har tränat mycket på scenarioträningen, att gå igenom alla de här statusundersökningarna och kolla alla vitalparametrar och sådär.
Noggrant inspektera, lyssna på lungorna och palpera buken.
Precis.
Mm.
Och det som den här författaren hade tagit upp, det som dödar inom 10 minuter då, det var hypotension, anafylaxi, hyperkalemi, hjärtinfarkt och det som hen kallar för aortic disasters, som då är aorta ruptur, aorta dissektion. Mm. Sådär.
Mm.
Så det blir liksom en till genomgång då av ABCDE. Och det här har vi ju stött och blött tusentals gånger. Ni vet ju vad som ingår. Och då gör man ju lite annan diagnostik också. Man tar till exempel ett EKG. Man letar efter ischemi, arytmier, tecken på överdos. Alltså typ förlängd QTC-tid och sådär.
Mm.
Hyperkalemi.
Ta kapillära prover.
Kapillära prover.
En ertärblodgas kanske.
Absolut.
Eller oftast.
Ja, precis. Kommer man in, och på det kan man ju se liksom, kapillärprover kan man få ett CRP och på artärgasen är det bra med liksom, ett laktat för att kolla vävnadsperfusionen och sådär.
Mm. Och sen inte att underskatta då, ultraljudet också, som precis kommer mer och mer i akuta sammanhang.
Ja.
Mm.
Just det, och det är ju någonting jag skulle vilja lära mig mer om. Alltså. Mm. Det är verkligen någonting som jag tror det är värt att satsa på att lära sig. De brukar använda sig, akutläkarna, av något som heter rush sequencing. Och då kollar man blödningslokaler i hjärtat, framförallt liksom kollar om det finns någon perikardvätska, finns det någon pleuravätska, någon fri vätska i buken, om det finns någon pneumotorax. Så gör man liksom en snabb genomgång med ultraljudet där. Och det, den här författaren hade också tagit med då att den gör det i sådana här sammanhang.
Och det här rush känner jag inte riktigt igen, men det ser likadant ut som det som ofta används i FAST.
Mm, just det.
Liksom.
Det är något liknande. Det är kanske en amerikansk version eller någonting.
Och då gör man ju liksom sedvanliga åtgärder. Har du ett lågt tryck, ja, men på med vätska. Har du anafylaxi, adrenalin.
Precis.
Korrigera hyperkalemier och hjärtinfarkt, ja, då blir det ju beroende på vilken typ då. Men ladda med
antikoagulant
serum. Och eventuellt upp till PCI-labb.
Ja, precis. Så det är liksom sådana diagnoser som är väldigt uppenbara, kanske en ST-hörningsinfarkt, de behandlar man enligt rutin. Saker som man kanske inte vet exakt vad diagnosen som ligger bakom är, men det ger avvikande vitalparametrar, till exempel en chockbild. Man kanske inte har fastställt exakt vilken typ av chock det är än. Man kanske har sina misstankar, men man behandlar med liksom, för att få upp blodtrycket och få till vävnadsperfusion. Yes.
Det sista den här författaren tar upp är då det som dödar inom ett par timmar. Och går igenom sepsis, även stroke, olika orsaker till kramper och status epilepticus. Stora bukkatastrofer, alltså blödningar. Och andra metabola orsaker då, en hypoglykemi som ketoacidos eller hyponatremi. Hypotyreos eller hypertyreos akut. Och även binjurebarkssvikt.
Yes.
Och då är det viktigt att man har en stabil patient. För att man kommer antagligen behöva göra någon form av radiologi.
Precis. Har man en medvetslös patient där man måste liksom bekräfta eller utesluta massa diagnoser, så kommer det nästan alltid bli en DT av något slag. Och för att patienten ska kunna överleva den här tiden på röntgen, så är det viktigt att man har stabiliserat patienten först. Då. Så man ersätter förlorad vätska, man behandlar hypotoni, man tar blodprover för att hjälpa till i diagnostiken och försöker liksom tillgodose en liksom livsuppehållande åtgärder som köper en tid för att liksom komma fram till vad bakgrunden är.
Ja, och då beskriver den här akutläkaren att när patienten åker upp på CT så åker mobilen fram och tittar upp en minnesregel för orsaker till oklar medvetslöshet.
Precis.
Och hen beskriver någon helt orimligt, tyckte vi. Så vi har använt oss av den klassiska HUSK-MIDAS med tillägget då, ES på slutet. Exakt. Som används i Susanne Järhults bok Akutmedicin ÖTE.
Precis. Och vi tänkte väl gå igenom det här, för jag får känslan i alla fall, fick känslan när jag gick T5, att man lärde sig HUSK Midas, och så lärde man sig typ vad de olika bokstäverna stod för. Men man hade inte så mycket, i alla fall många av de här olika orsakerna hade jag inte så bra koll på egentligen. Nej. Så vi tänkte köra liksom en liten genomgång. Det behöver inte vara jättedjupgående, men gå igenom de olika bokstäverna i alla fall. Och beskriva lite symptom, lite utredningsgång och en del behandling då för de här olika tillstånden. Om vi börjar med H då. Det första H-et i HUSK-MIDAS S är herpesencefalit. Och herpesencefalit, det är ju alltså en inflammation av hjärnan till följd av en herpesinfektion. Och symptomen på det här blir ju huvudvärk, man får feber, man blir illamående, man får en allmän sjukdomskänsla. Ibland kan det leda till personlighetsförändringar också. Här får du ju den här globala påverkan på hjärnan. Det är lite till skillnad från en fokal påverkan som vid en kemisk stroke till exempel.
Precis, och det här gäller ju alla encefaliter. Mm. Alltså TBE och även liksom metabola encefaliter. Mm. Så får man ju de här symptomen. Mm. Men just den här herpesorsaken är väldigt farlig.
Just det. Precis. Man kan också få fokalneurologiska bortfall förstås. Och man kan få kramper och ja, såklart medvetande påverkan då, som framgår. Och hur ska man handlägga det här? Jo, men man gör en lumbalpunktion. Patient som har huvudvärk, feber och kommer in och är medvetande sänkta. De får man ju kanske handlägga som en encefalit eller en meningit tills motsatsen är bevisad lite grann. Och då är det ju då brådskar det ju ganska mycket. Så man gör nog en LP ganska snabbt på de flesta av de här patienterna. Och i LP då så kan man se ökade celler, alltså framförallt monocyter och ökat protein i ett sånt prov.
Mm. Om det är en herpes.
Om det är herpesencefalit, ja precis. Man kan göra PCR på den här cerebrospinalvätskan för herpes simplex typ 1 och 2 och varicella zoster och enterovirus. Mm. Men det tar ju en stund, så det är ju inget akut prov som man får tillbaka direkt. Men det kan vara bra att göra för att få en bekräftad diagnos.
Precis, det viktiga med herpesencefalit är ju att misstänka det och då behandla det. Många som kommer in och är personlighetsförändrade och kanske har en liten CRP-stegring och man kan inte riktigt utesluta herpesencefalit, då behandlar man på misstanke med antiviral behandling, aciklovir.
Precis. Mm. Så man ger aciklovir då helt enkelt. Och det har inte så mycket bieffekter med aciklovir här för mig, så man ger det ganska frikostigt vid misstanke, precis som du säger då, på misstanke behandlas. Men eftersom att det har så pass liknande symptom som bakteriell meningit, som en bakteriell infektion av hjärnan eller hjärnhinnan, så får man behandla det som en sådan tills det är uteslutet. Så i praktiken så tror jag att många av de här patienterna som kommer in med de här symptomen får behandling både för bakteriell meningit och herpesencefalit samtidigt. Att man ger både kortison, antibiotika och aciklovir till de här patienterna.
Mm. Och då är det just den här konfusionsbiten som är själva encefalopati-biten som gör att man, alltså personlighetsförändrad och att man är trög och slö, som egentligen inte är klassisk för en ren hjärnhinneinflammation, alltså meningiten.
Precis, för då har ju inte själva nervcellerna blivit påverkade riktigt än.
Inte själva storhjärnan, nej.
Mm. Bra. Vi går vidare till U då.
Precis, och det står ju för uremi. Och det uppstår vanligtvis då hos de som har en kronisk njursvikt som har blivit akut försämrade. Mm. Och vi ska inte gå in på njurmedicin, det är en hel kurs i sig.
Ja.
Men det som händer då är att när njuren slutar fungera så kan vi inte göra oss av med slaggprodukten urea.
Just det.
Utan det ansamlas i kroppen och ger liksom en påverkan på hjärnan och kroppen generellt. Och man brukar säga att trötthet, nedsatt allmäntillstånd, medvetandepåverkan och i slutsteget även då klåda för att de här ureakristallerna eller liksom kristalliserar sig och faller ut i huden.
Mm.
Och då kan man få en riktig liksom slutstadiet, så får man vad man kallar uremisk frost, som jag faktiskt har sett en gång.
Du har sett det? För jag tänkte ta upp det nu precis också, att de här kristallerna kan man ju faktiskt se.
Mm.
Det ser helt sjukt ut. Mm. Det ser ut som en sån här sci-fi Mr. Freeze eller någon.
Mm.
Ja.
Det är superovanligt i Sverige. Att patienter går så pass långt.
Så det är Tanzania?
Ja, och i Uganda.
Oj, oj, oj. Ja.
Mm. Men, och det viktiga där är ju att man, att man tar ett urea om man liksom har misstanke i sina venösa prover. Och även krea och kalium och en blodgas. Man kan få metabolacidos.
Mm.
Och ofta så handlar det om att korrigera acidosen och understödja liksom patienten. Ofta får de också hyperglykemi som man får åtgärda och sådär. Men ibland så blir ju dialys liksom det räddande.
Precis, akut dialys. det kan jag, alltså, tål ju nämnas att det är väl sällan det kommer in en tidigare frisk person med uremi, utan det är ju som du sa där i början precis, att främst något som misstänks på patienter som har njursvikt sedan tidigare. En liksom kronisk njursvikt. Men det är ju verkligen bra att ha med det i sina differentialdiagnoser, så att man kan komma ihåg att just uremi kan ge medvetandepåverkan. Bra. Vi går vidare till status epilepticus. Och status epilepticus, det är alltså ett generaliserat epileptiskt anfall. Men ett vanligt anfall, det brukar ju ta slut alltså på under 5 minuter. Men pågår det i mer än 5 minuter, då klassas det som ett status epilepticus. Det kan vara antingen att det pågår mer än 5 minuter, eller att det är fler än lika med eller fler än 2 anfall. Och mellan de här anfallen så vaknar inte patienten till medvetande. Liksom. Mm. Och det kallar man för status epilepticus, alltså pågående generaliserat anfall som inte slutar.
Och det är ju farligt, för att det som händer är att vid kramper är att man frisätter enorma mängder neurotransmittorer som är liksom i sig cytotoxiska för hjärnan. Så att den här toxiska badet som hjärnan hamnar i är liksom nervcellskadande. Mm. Så man vill minska tiden och minska utsläppet, och därför vill man häva statuset snabbt.
Just det. Handläggning på det här då. Man gör ABCDE och stabiliserar vitalparametrar. Man kontrollerar glukos, natrium- och kalciumjoner som kan ha liksom spela in i den här krampmekanismen. Och man ger benzodiazepiner, ofta i intravenöst eller intraosseöst, eller via perrektum då. Om man ger 10 mg stesolid, och om man ger intravenöst så ska det ges över 2 minuter, och det kan man upprepa efter 5 minuter. Om det här inte hjälper så går man över och ger antiepileptika, kan man säga.
Precis.
Om det här inte heller hjälper så får man, så kallar man det för refraktär epilepsi. Och då måste man intubera patienten och söva den.
Mm. Precis, då sederas de och så läggs man in på IVA. Mm. Och så gör man upprepade försök att försöka häva sederingen.
Är det så?
Mm.
Mm. Så man liksom tar upp dem ur sederingen.
Då har man liksom EEG-monitorering samtidigt. Ah, ja. Så man behöver, de behöver liksom inte börja krampa, utan nej, man märker ju huruvida basaktiviteten påverkar fortsatt.
Just det.
Testar.
Ja. Mm. Bra. Då har vi gått igenom HUS, alltså herpesencefalit, uremi och status epilepticus. Mm. K1 då, det är Wernicke-Korsakoffs encefalopati.
Mm.
Och vad ska jag säga, det akuta tillståndet här är ju egentligen Wernicke-encefalopati.
Mm.
Medan den kroniska följden på en obehandlad sådan är Korsakoff. Och då var det Korsakoff som liksom fick bli representerat i Huskmidas. Kanske bara för att det ska låta bra.
Ja.
Mm.
Husv, det hade inte samma klang.
Precis.
Precis, och orsaken då till den här Wernicke-encefalopatin. Och då hör ni igen ordet encefalopati. Alltså vi har en stor hjärnpåverkan. Liksom, så man kan tänka sig lite samma symptom som vid andra encefalopatier.
Mm.
Och orsaken här då är tiaminbrist. Och tiaminbrist, vanligast i Sverige, är orsak att man har ett långvarigt alkoholbruk. Men även andra orsaker till liksom malnutrition, eller vad ska jag säga, så anorexi eller så, kan också ge det här.
I andra länder kanske, om man har drabbats av svält och sånt där.
Mm,
alkoholism, det är ju liksom ett tvåeggat svärd, kan man säga. Dels så kan det vara så att alkoholister inte har riktigt samma lika god diet som personer som inte har alkoholism. Och så är det så att alkoholen i sig påverkar upptaget och omsättningen av just tiamin. Och misstänker man Wernicke-encefalopati så är det väldigt viktigt att gå in med snabbt med en hög dos tiamin. Och hur ser man, eller hur ska man misstänka misstänker Wernickes encefalopati.
Som med mycket annat så finns det en klassisk triad. Och det finns väl en liten så här folkmunstriad som brukar vara vinglig, vimsig och vindögd. Och det representerar väl egentligen att man ska ha någon form av motoriskt symptom, alltså vingligheten, oftast ataxi.
Just det.
Konfusion liksom. Och det representerar den här vimsigheten liksom, med någon typ av medvetandepåverkan. Eller medvetandepåverkan. Och sen att man ska ha någon form av ögonsymptom. Och vanligast är abducens pares eller nystagmus. Och där kommer den här vindögd in. Alltså vinglig, vimsig och vindögd. Mm. Och behandlingen är ju att ersätta det som saknas. Och det är tiamin.
Mm.
Och det är väldigt höga doser.
Det är väldigt hög dos. Jag satte faktiskt in den här behandlingen på patient för inte allt för länge sedan. Och alla sjuksköterskor under det passet jag jobbade ringde och frågade. Är det verkligen säkert det här?
Mm. Och det här är också en sån här sjukdom som man ska behandla på misstanke. Och viktigt också att ge... att om man tänker sig att man ska ge någon form av glukos eller bara mat till en sån här patient så ska de ha tiaminet först. För att annars så finns det en stor risk för laktatstegring.
Precis. Och när vi ändå är inne på alkohol så kan vi ju bara ta upp lite abstinens här. Och abstinens för alkohol, det är ju... jag fick det ganska bra förklarat för mig under NOI, tyckte jag. Att dricker du mycket alkohol under en längre tid, då är det som att ha foten på bromspedalen på bilen hela tiden. Och för att kompensera och föra bilen framåt måste du gasa hela tiden samtidigt. Släpper du plötsligt på bromspedalen, ja, då har du full fart framåt liksom, i gaspedalen i botten. Och det kan, likadant är det med liksom, bromsningen av hjärnan, då, så säga, med GABA-stimulering hela tiden med alkohol. Och om man då släpper på bromspedalen där så har du en ohämmad NMDA-stimulering.
Mm.
Och det här kan i värsta fall leda till kramper då, om abstinensen är riktigt, riktigt elak, kan man säga. Och det kan man förebygga då genom att patienter som man misstänker skulle kunna gå in i abstinenskramper, lägger man in med ett uttrappningsschema av benzodiazepiner så att man har liksom en långsam... nedtrappning av GABA-stimuleringen i hjärnan då, kan man säga. Och en annan fruktansvärd komplikation till abstinens är ju delirium tremens, som man också förhindrar då med benzodiazepiner. Och delirium tremens, det är ett konfusoriskt tillstånd som man kan få om man blir alltför abstinent.
Då vill jag ta oss igenom HUSCen.
Precis.
Och går in på
MIDASES.
MIDASES.
Ja. Börja med M och meningit.
Mm. Och det är ju då också en inflammation eller infektion av hjärnhinnorna. Och man får symptom från liksom den här meningiala retningen i form av huvudvärk och även den här nackstyvheten som vi undersöker under det. Kan även få fotofobi och ofta eftersom att det är en infektion, feber och så. Viktigt att också behandla på misstanke. Liksom, och då ska man inom 30 minuter liksom, från att man har kommit till sjukhus få först kortison och sen antibiotika, bredspektrum.
Precis.
Direkt.
Och här har vi en sån här klassisk motsättning att LP får inte fördröja administration eller behandlingen. Men du ska ändå göra den först. Man ska göra LP för att få likvor för analys och för att se om det finns några bakterier. Men det får inte fördröja behandlingen med steroider och antibiotika. Så det är en snabb LP och sen bara tjoff in med bredspektrum antibiotika, eller med steroider och sen bredspektrum antibiotika. Och det här med meningit eller meningial retning, det har vi varit inne på flera gånger och vissa kanske känner igen det från subarachnoidal belödning som vi också kommer gå in på här. Men det är alltså, det finns typiska symptom för meningial retning och det är nackstyvhet, huvudvärk, fotofobi till exempel.
I-et står för intoxikation.
Mm.
Och det kan vara massa olika typer av intoxikationer. Det kan vara olagliga droger, men det kan också vara läkemedel. Som vi i sjukvården faktiskt har skrivit ut till patienten.
Precis.
Vi ska gå igenom de
två av de vanligaste. Precis.
Och det är först då opiater eller opioider. Vanligen så tydliga symptom är då att man har små meiotiska pupiller, alltså ihopdragna. Man har låg andningsfrekvens, alltså man hypoventilerar för att man har liksom en sänkt medvetande och sänkt andningsdrive. Och man har ett ganska så här, ett låg metabolt status i övrigt, ja, liksom, med nedsatt tarmljud och hypotermi och dålig perfusion, alltså sänkt saturation. Man upptäcker det här då dels på att man kollar på pupillerna kanske, eller man kanske inspekterar kroppskostymen och ser tecken på generellt liksom drogmissbruk som instick och sådär. Men annars så tar man ju då en drogscreening på urin.
Precis, och då får man svar ganska snabbt om det är positivt eller negativt för opiater. Något som är viktigt att tänka på också är ju att är ju liksom anamnes. Man kan ju få det här i anamnesen. Det kan ju vara att patienten har tagit de här opiaterna i suicidsyfte eller någonting, och då kan det vara så att ambulansen kanske har sett att det finns massa tomma förpackningar och sånt där. Liksom. Det är viktigt att få rapport från ambulansen och anhöriga om det finns sådana, eller från patienten själv om den har lämnat anamnes tidigare eller så.
Precis, och det är en sak vi glömde ta upp i liksom initiala handläggningen, att superviktigt att inte låta ambulanspersonalen lämna innan man har fått prata mer om liksom, fanns det något tecken på trauma? Fanns det något, liksom, precis som du säger, några tablettkartor eller några liksom, tecken där på vad det här skulle kunna röra sig om?
Precis.
Och behandlingen gör man på misstanke. Man behöver liksom inte bekräfta, för behandlingen naloxon är viktigare att få in. Liksom, och det finns inga sådana där akuta biverkningar.
Nej, just det. Precis. Man upprepar det här också gång på gång tills patienten kvicknar till, helt enkelt.
Där finns det ju en liten, alltså att man, om man ger för mycket från början och släpper den här intoxikationen för snabbt, så kan patienten bli väldigt vital och typ gå därifrån och inte vilja ha vård.
Precis.
Och sen kollapsar igen, för naloxon har så snabb halveringstid.
Ja. Jag har liksom fått det förklarat för mig att det är något av det liksom, man mår väldigt, väldigt dåligt av att vakna upp ut sånt där rus.
Så det är inte så stor?
Nej, men att få naloxon när man är intoxikerad av det, alltså det är verkligen hemskt tydligen. Så att man blir väldigt arg då tydligen när det händer. Det var opiater. Om vi tar benzodiazepiner då, som också är vanligt att intoxikera på. Där har vi symptomen: man blir somnolent, yrslig, man får lågt blodtryck, man blir bradykard, man kan få andningsuppehåll, apnéer. Man kan få både stora och små pupiller. Man kan få muskelbiverkningar i form av ataxi, dysartri, bli illamående, få sänkt andningsdrive. Man kan få hallucinationer. Många olika symptom, helt enkelt.
Och det här är ju inte bara liksom att folk har tagit det i intoxsyfte, utan det kan även vara liksom äldre personer som har fått sopiklon utskrivet eller någonting och sådär. Så.
Absolut. Men typiska är ju kanske att man blir trött och sömnig. Behandlingen här då, skapa fri luftväg, liksom säkra luftvägen, ABCDE som vanligt. Om patienten kommer in inom en timme från intagen dos, så kan man ge aktivt kol. Man ger vätska intravenöst. Ibland kan man ge antidot som heter lanexat. Det är substansen flumazenil. Men här måste man vara försiktig, för det är olämpligt att använda flumazenil om man har en blandintox. Det vill säga om man till exempel har tagit både benzodiazepiner och amfetamin, eller något annat läkemedel eller någon annan drog som höjer din, alltså risken för kramper. För när du tar flumazenil, då liksom höjer du ytterligare risken för kramper. Så det kan leda till att man får generaliserade kramper då. om man ger det här. Ibland intoxikationer. Så det får man vara väldigt försiktig med. Så man ger det inte på samma vida indikation som naloxon.
Nej. Och diet då står för diabetes. Och då är det lite ett paraplybegrepp för olika tillstånd som kan orsakas. Och det första är då hypoglykemi som vi redan har pratat om. Den här snabba dödaren.
Mm.
Och att man då tar ett snabbt glukos och har man under 3 att man ger bolusdoser 30% i glukos.
Upprepade gånger, ja, precis. Mm. Mm. Ganska lätt att upptäcka, ganska lätt att åtgärda.
Mm.
Nästa sak vi går in på är lite mer komplicerad. DKA, diabetes ketoacidos. När man har dåligt upptag av glukos i cellerna, oftast på grund av insulinbrist, då måste cellerna producera ketoner istället och använda som energisubstrat. Och de här ketonerna är i sig lite sura och det kan leda till en metabol acidos.
Mm.
Och det här kan i sig då leda till en metabol förgiftning kan man säga, som kan påverka medvetandegraden.
Mm.
Man utreder med tar glukos som ofta är högt. Man tar en artärgas för att kolla hur pH ligger och så tar man ketoner i blodet. Man behandlar det här med vätska, mycket vätska ofta, och man sätter till kalium också och så ger man insulin för att vända det här då.
Mm.
Och kaliumet är viktigt att man ger för att insulin tar med sig kalium in i cellen så man kan få en hypoglykemi. Det var något du skulle säga.
Ja, precis. Nej, men jag bara tänkte att har man haft ett högt glukos under en lång tid så är det också viktigt att man inte bara sänker glukoset för snabbt.
Nej, just det.
Att när man kommer till 15 brukar man väl säga, så börjar man också ge glukos samtidigt. Ner
det. Ja, precis. 15 är det.
Mm.
Precis. Så lite, lite paradoxalt där, så ska man ge glukos när man kommer ner till 15 i glukos om patienten är hyperglykem. Bra. Men vi går in på HHS, hyperosmolärt hyperglykemiskt syndrom. Jag tror på engelsk litteratur att det kallas för hyperosmolärt hyperglykemiskt non-ketonic syndrom.
Mm.
Ses ofta hos äldre patienter med typ 2-diabetes. Och av någon anledning så har de fått sämre intag av vätska. Det kan vara en infektion, nedsatt törstsensation efter stroke till exempel. Det kan vara vissa läkemedel. Men de har fått nedsatt allmäntillstånd av någon anledning. Och det då triggar igång att man får det här höga glukoset. Mm. Men till skillnad från DKA så är det inte en ketonemi iblandad. Kriterierna för det här är ett glukos över 33 millimol per liter. Och S-osmolaritet över 320 milliosmol per liter. Och att man inte har någon ketoacidos.
Mm.
Så kom ihåg att ta osmolaritet och glukos.
Mm.
Mm. Behandlingen här, i första hand vätska. För många av de patienterna är ju uttorkade då. Så rejält med vätska, intravenöst och sen efter ett tag per oss. Många använder insulin här och ger insulin för att sänka glukoset. Och jag vet att det finns vissa läkare som tycker att det är bra och andra som tycker att det inte har någon riktig indikation här. Men jag tror de flesta ger insulin ändå. Jag vet att det finns en vår överläkare som inte är något fan av det. Och andra som är. Yes.
Det var diet. Olika typer av diabetes eller glukosrubbningar. Mm. Och sen så kommer vi till andningsinsufficiens eller A1. Och det är liksom ingen supertydlig diagnos i sig, utan det kan vara många orsaker till att du har en respiratorisk insufficiens helt enkelt. Och det kan vara att du retinerar koldioxid vid KOL till exempel. Eller att du har en främmande kropp som blockerar, eller att du har en lunginflammation som gör att du inte kan syresätta dig adekvat, eller ödem i lungorna som är hjärtsvikt som gör att du inte heller kan syresätta dig. Mm. Men ett B-problem egentligen.
Främmande kropp får mig osäkert att tänka på den där, är det på ÖNH om man får se den där filmen? Ska jag spoila?
Ja, det kan du vilja.
Okay. när man får se en film om en patient som har inhalerat en krabbklo och som inte kom ihåg det. De trodde han hade jättesvårinställd astma. Och sen så gjorde de till slut en bronkoskopi på honom. Och så hade han en hel jäkla krabbklo i höger huvudbronk.
Den här har inte jag sett.
Du har inte sett den? Nej. Ja, det var fascinerande kan jag säga.
Men det är egentligen alla, många tillstånd som orsakar hypoxi.
Mm.
Och även kolmonoxidförgiftning vid typ brandrök och så.
Precis.
Ja. Och de får man ju liksom åtgärda på med syrgas och åtgärda liksom orsaken. Det kan vara bronkvidgande inhalationer, det kan vara antibiotika och pneumoni och liksom så.
Precis, ni som har tagit artärgaser och tittat på dem ser att man har en koloxid, COHB står det längst ner.
Mm.
Och den brukar vara så här någonstans mellan 1-3%. Och det är ju hur mycket av HB, alltså hemoglobinet, som är bundet till kolmonoxid istället. Mm. Och om den är hög, då kan det vara en kolmonoxidförgiftning. Det här syns ju inte, det är lite lurigt, för det syns ju inte på en vanlig saturationsmätare.
Nej, just det. Saturationen kan vara 100%.
Precis. Mm. Så speciellt patienter som har varit med i brandolyckor kan ju ha det här.
Mm.
Yes.
Sista då, huskmidas, eller det är inte det sista i det här, men S-et. Precis. Subarachnoidalblödning.
Mm. Det här klassiska osknalls huvudvärk, alltså plötslig, intensiv, väldigt stark huvudvärk, ofta liksom det värsta de någonsin har varit med om.
Mm.
Och så är den här meningiala retningen som vi var inne på tidigare. Mm. Ljuskänslighet, nackstyvhet. Och så den här huvudvärken förstås då. Riskfaktorer är om man är av manligt kön, rökning, hypertoni, hereditet. Ofta beror det ju på ett aneurysm i ett av hjärnans blodkärl som spricker.
Mm.
Här är det viktigt när man tänker på medvetslöshet i samband med subarachnoidalblödning om det finns tecken på inklämning.
Mm.
Och vi har varit inne på det här med intrakraniella processer tidigare och inklämning.
Mm.
Och det kan vara bra att förtydliga lite här att inklämning, det är när det blir så högt tryck intrakraniellt att hjärnan liksom trycks ut genom, vad heter det?
Foramen
magnum. Så jag höll på att säga foramen ovale, men det är ju hjärtat.
Mm.
Foramen magnum. Och det här i sin tur klämmer åt hjärnstammen.
Mm.
Och det här är ju super, super, super allvarligt. Super bråttom och leder till död omgående på grund av andningsdepression oftast.
Mm.
För att man klämmer åt andningscentrum.
Och då är det den här Cushings triad.
Mm.
Som är liksom tecken på inklämning om man inte tänker att man har olika stora pupiller liksom, som också är ett tydligt tecken.
Just det.
Men att man har högt blodtryck, har låg hjärtfrekvens och oregelbunden andning.
Mm.
Det är Cushings triad för inklämning.
Just det. Mm. Repetera dem igen bara.
Högt blodtryck,
hypertoni,
bradykardi och oregelbunden andning.
Just det. Som även kallades
agonal
andning.
Ja, inte riktigt. Jag ska nog inte likställa dem. Agonal andning är bara så här, inte normal andning.
Okay.
Men oregelbunden tänker jag att det är liksom att
okay. Konstig alltså andningsmönster.
Ja, liksom. Precis.
Mm. Och där, alltså, nu har vi kommit in på det flera gånger. Dels agonal andningen och dels den här oregelbundna andningen. Att det finns en vits med att bedöma andningsmönstret som står med på vår lista för ABCDE.
Mm.
Det är det man avser.
Mm. Det finns ju också den här acidotiska andningen, Kussmaul, som uppkommer liksom ganska sent i förloppet vid metabol acidos, men som är en typ av hyperventilering för att ventilera ut koldioxid som är väldigt djupa och tunga suckande andetag.
Mm, just det.
Ja,
subarachnoidalblödningen var vi på i alla fall. Och så var det här med anisokori, alltså man har ena pupillen är stor och eller vid och ljusstel. Man kan också få andra fokalneurologiska bortfall. Misstänker man att patienten håller på att klämma in, ska man intubera och ta omgående kontakt med neurokirurgen och göra en DT-hjärna så snabbt som möjligt. Det här med subarachnoid avblödning är ju, syns ju oftast, absolut oftast på DT, en vanlig nativ DT-hjärna utan någon kontrastvätska. Mm. Men det finns någon liten procent, ett par procent som inte syns på den här DT-hjärnan. Och då får man efter ungefär 6 timmar efter debut först så kan man börja se tecken till bilirubinstegring i cerebrospinalvätska. Så då får man göra en lumbalpunktion efter några timmar och se om det finns några bilirubin i den.
Och det är alltså att man blöder in i cerebrospinalvätskan.
Precis.
Så när Hb börjar brytas ner så kommer bilirubin.
Exakt.
Synas.
Exakt. Var subarachen. Ska vi gå vidare med leverencefalopati?
Mm. Och det är ju precis som uremi då en typ av endogen förgiftning. Mm. Men i det här fallet då diverse olika slaggprodukter som levern, från levern som stegras på grund av leversvikt, alltså om man inte kan. Och den vanligaste som man pratar om är ammonium.
Just det.
Och de tar sig upp i hjärnan och ger konfusion. Ofta så har man en talpåverkan, alltså sluttrigt eller tal. Liksom tal. Mm. Och slutligen då koma i värsta fall, eller medvetande.
Ett typiskt tecken på leverencefalopati, ja, innan kommer det här flapping tremor brukar man prata om.
Ja, just det.
Det är när man, om man dorsalflekterar händerna på patienten och så ger man handen som en liten knuff bakåt, att man spänner bak handen och släpper sen. Mm. Då börjar de som liksom med ganska långsamt och asynkront i båda händerna liksom göra en ganska långsam vinkande rörelse kan man säga. Mm. Nu vinkar jag här för Sofia, men det ser ju inte ni.
Men ni kan säkert YouTubea det, eller så ber ni Robert förevisa.
Absolut. Visa flapping tremor.
Ja.
Precis, det är ett annat sånt där klassiskt symptom. Mm. Men man får i alla fall slutligen koma om det här går allt för illa. Och behandlingen mot det här, det är laktulos.
Mm.
Riktig livräddare här kan man säga. Laktulos har dels en funktion som gör att man bajsar mer, man har oftare avföring och mindre avföring stannar då i tarmen och har kontakt med det här blodet som förgiftas av den här höga ammoniumkoncentrationen.
Mm.
Men laktulos har även en annan funktion, och det lärde jag mig när jag läste på inför det här avsnittet, att laktulos är kan inte brytas ner av de endogena enzymerna vi har. Det finns inget specifikt disackarid som gör att de här disackariderna i laktulosen kommer ner hela vägen till kolon. Och där är det bakterier som bryter ner de här. Och då bildas mjölksyra och ättiksyra. Och det här gör att pH-värdet i tarmen sjunker. Det här gör att NH3, alltså de här ammoniumjonerna, de görs om till NH4. Och det kan inte tas upp i tarmen. Så man sänker liksom upptaget av, eller det liksom tillgängliga upptaget, ammoniumjonerna som finns till för att ta upp.
Så dubbelverkan på laktulos.
Ja, precis. Mm. Ammoniumjonhalten kan man även kontrollera i blod genom att ta blodprover.
Mm.
Ska komma ihåg.
Mm. Och ofta så har man väl också andra leverstigmata, som man brukar säga, som är tecken på att man i botten kanske har en leversjukdom.
Exakt. För många, precis som med uremin, så är ju det här ofta kroniskt leversjuka patienter som har leverencefalopati.
Mm.
Man kan bli ekterisk, bli gul, man kan få sådana här
spidernävi,
kaput medusa. Precis. Tecken på liksom
palmar erytem också, att man blir röd i handflatorna.
Ja, just det.
Mm.
Men så tecken också på att vena cava inferior har lite nedsatt blodflöde och sånt där.
Ascites.
Ja. Yes.
Kommer på gastrokursen.
Mm.
Mm.
Absolut. Men, ska vi ta den sista då, i husk midas-S.
Mm.
Då är det sepsis.
Mm.
Och det här har ni en hel del koll på redan, tror jag i alla fall. Och det tar sig uttryck på en massa olika sätt. Sepsis är ju blodförgiftning. Feber typiskt, man kan också ha låg temperatur, en paradoxal hypotermi, man kan få frossa, allmän sjukdomskänsla och sen förstås fokala symptom beroende på vilket infektionsfokus som är drabbat. Om det är urinvägsinfektion, om man kanske sveda vid mikron eller dunkelhet vid njurarna, är det lungorna så är det hosta och påverkar på andningen förstås.
Precis, och man ska ha någon form av organdysfunktion. Och då använder man ju det här SOFA-score.
Mm.
Som vi inte behöver gå in på kanske.
Nej.
Men det finns.
Det kommer senare. Definitionen för sepsis, den byts alltså ändå med några års mellanrum. Har gjort de senaste typ 20 åren. Så det är möjligt att det är en ny definition när ni kommer upp på T9. Men generellt brukar det vara liksom organdysfunktion som är med på något sätt. På ett
orsakad
eller annat
av infektion. Handläggningen då. Viktigt att blododla. Och det ingår ju i den här rundodlingen, någonting som vi slänger oss med. Men rundodlingen är vanligen, betyder att man tar blododling gånger två. Mm. Så att man tar två sätt av blododlingar. Att man gör en nasofaringsodling. Mm. Och att man odlar eventuella sår, sputum, om man kan lyckas få det. Och även urin.
Precis. Man ger syrgas, vätska intravenöst, och då är det kristalloider främst. Alltså.
Som vanligt.
Ja, som vanligt.
Alltså ringer eller natriumklorid.
Mm. Antibiotika, vanligtvis cefotaxim, eventuellt med tillägg av extra antibiotika som kan täcka upp för andra typer av patogener också. Mm. Det behöver vi inte heller gå in på nu riktigt. Vilken typ av antibiotika ni ska välja.
Bredspektrum
antibiotika, precis.
Ja, och viktigt att liksom följa de här patienterna vad liksom gäller vitalparametrar. Alltså artärblodgasen är ju här också ovärderlig.
Verkligen.
I att värdera hur allvarligt är det här. Även timdiures, och man måste ta ställning till vårdnivån för de här patienterna. Mm. För att vissa kan klara sig på en vårdavdelning om man liksom stabiliseras i initialskedet. Mm. Men vissa behöver IVA-vård helt enkelt.
Absolut. Mm. Just det är viktigt också att skilja mellan sepsis och septisk chock. Som har helt olika definitionskriterier.
Mm.
Jag tänker inte gå in på dem nu för jag kan dem inte utan till. Men det kan man gå in och kolla på om man vill. Att sepsis behöver inte alls vara lika akut och allvarligt egentligen som septisk chock. Sepsis är ett väldigt allvarligt tillstånd. Men septisk chock innebär ju att du har akut liksom,
sviktande vitalparametrar.
Sviktande vitalparametrar, precis.
Mm.
Och hemodynamisk instabilitet. Liksom.
Mm. Och man kan väl säga också att så här, bara för att du har sepsis så behöver du egentligen inte ha bakterier som växer i blod. Utan det kan ju också vara alltså att du har en så stark lokal infektion i urinvägar eller lunga att du får liksom den här cytokinstormen som gör det som att du får en systemisk inflammation.
Jaha, det visste jag faktiskt inte.
Det behöver inte vara växt av, i blod.
Så man behöver inte ha bakteriemi?
Nej, precis.
För att man har sepsis?
Nej.
Okej, intressant. Mm. Det var nytt för mig. Men då så Sofia, då tror jag vi har gått igenom hela huskmidasäs och den här akuta handläggningen i början.
Mm.
Vi hoppas att ni har fått lite mer liksom, kunskap om medvetandepåverkan, medvetandesänkning. Att ni känner att ni har lite bättre koll på de här diagnoserna som döljer sig bakom huskmidasäs. Och att ni känner er mer bekväma med hur man ska akut handlägga en medvetandesänkt patient. Och jag tycker också att jag har lärt mig ganska mycket av det här.
Ja.
Jag uppmanar er förstås som vanligt att skicka in önskemål eller synpunkter till mejlen som är t5podden@gmail.com, och så t5podden är ett ord utan att bindestreck eller något sånt där. Och hör jättegärna av er med liksom synpunkter, eller om ni bara har någon fråga eller någonting, eller bara något ni vill påpeka. Kanske har vi sagt någonting fel, och då är det jättebra om ni hör av er och säger det.
Mm.
I annat fall så tackar vi så mycket för oss. Och vi ses snart igen. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.